Hur ska man och hur kan man använda sociala medier under kriser av olika slag? Det har forskare i Europa funderat över tillsammans och nu har det hela resulterat i en bok. Och från Åbo Akademi i Vasa så har också forskarna Claes Backholm och Jenny Lindholm varit med och skrivit den här boken. Och nu har med mig Claes Backholm här i studion. God morgon, Claes.
God morgon, god morgon.
Ja, du har varit en del av ett stort team. Vad handlar den här boken om sådär kort? Vad kan man säga?
Sådär kort och väldigt allmänt så får man väl säga att det handlar om i all enkelhet hur olika sådana här så kallade kriskommunikatörer, alltså myndigheter och andra som jobbar med att kommunicera i kriser, hur de ska bli bättre på att använda just sociala medier av olika slag då, när någonting händer, när det smäller någonstans eller liknande.
Mm. Så det här riktar sig framförallt till myndigheter, den här boken?
Nu skulle jag säga det nog, att myndigheter och sen har vi också med just sådana här frivilliga organisationer som Röda Korset och andra, och sen också journalister i den här boken. Så det är ju nog kanske främst just sådana som jobbar på ett eller annat sätt med det här. Men förstås, alla andra som är nog intresserade av det här också kommer ju nog få någonting av den här boken. Så.
Är myndigheter idag dåliga på att kommunicera i krissituationer i sociala medier? Är de dåliga på att använda det?
Det varierar. Alltså, jämfört med när vi började det här projektet för 4 år sedan så hade det ju förstås blivit mycket bättre, men att inte vi riktigt där ännu inte. Det finns nog mycket kvar som man kan göra. Att vissa organisationer är bra och andra är väldigt, det är väldigt så där i början nog ännu.
Mm. Hur skulle man då kunna utnyttja till exempel Facebook bättre?
Det är ju förstås det att man måste börja och tänka långsiktigt, och just den här tiden är väl förbi när man tänker att sociala medier är kul och det är kanske någonting som vi skulle kunna lägga i tillägg till våra nätsidor eller någonting annat. Att man måste nästan vara på sociala medier idag, helt enkelt för att det är där som folk är. Så att det är väl kanske det som är den där grundtanken, att få in den där förståelsen där, bland annat hos ledare och andra som sitter på pengarna. Så att börja där och sen jobba långsiktigt och tänka ut att vad är det vår organisation sysslar med. Det förstås varierar ju lite om vi pratar om polis eller någon form av Röda Kors eller annan frivillig organisation. Vad är det vi sysslar med och vad innebär det då för att hur vi ska vara på de här sociala medierna? Så det handlar om att egentligen då fundera för det första på att var vill man vara? Vilka sociala medier ska man vara med på? Och sen fundera att vad är det som funkar där som gör att vi ska vara med på ett visst sätt i vår organisation. Mm. Så att till exempel då om man tar det där med hur, så kan man ju fundera att har organisationen ett intresse av och har organisationen pengar att inte bara vara till exempel på Facebook med att ge ut sån här gammaldags information där man skickar ut att nu har det här hänt och det är det här vi gör, utan också kanske engagera sig i såna här tvåvägsdiskussioner som ju sociala medier, man förväntas att man ska göra det på sociala medier. Man ska svara på frågor också, inte bara skicka ut den här informationen om att någonting har hänt. Så att har man resurser till det, vill man göra den saken. Mm. Det är bättre förstås att bara informera en väg om man inte har resurserna, men att gärna förstås det där att kan man till och med lägga in en sån här, vad ska vi säga, någon form av felanmälan, eller om någon har något hjälpbehov, om det kommer in en storm över Österbotten eller liknande och någon vill ta kontakt via sociala medier, så har man möjlighet att göra det eller inte. Det beror ju lite på organisationen, men den typen av frågor, alltså att var ska man vara och hur ska man vara där?
Mm, mm. Det låter just som du säger att det kommer att kräva en hel del resurser det här, speciellt den här tvåvägskommunikationen, om man ska ha någon där som kan svara på folks frågor och lugna oro kanske och sånt här. Finns det faktiskt resurser till det här?
Men det är ju det där som man alltid får höra då sen när man börjar prata med de här organisationerna det gäller, så kommer den här frågan om resurser och det är stora och det är svåra saker och sådär. Om man nu ser på hur det ser ut i samhället idag, de flesta av oss använder ändå de där vanligaste sociala medierna, så inte det nu, delvis förstås en fråga om resurser, men att det har man nog nästan en skyldighet till att delvis ha om man är en sån organisation. Men sen så är det väldigt mycket frågan om att här gör ju vanliga människor ändå. Mm. Så att den där kunskapen med hur man är på sociala medier, så den finns ju nog ändå där. Att det är ju inte som svåra saker på det sättet. Mm. Men att det är ju just det där att organisationen måste fundera ut en strategi och fundera på att okej, att hur gör vi den här saken och vad räcker vi till för? Mm. Och då får man ju vara nöjd med det då sen igen, att det här räcker vi till för, men ingenting, ingenting mera i det här fallet. Och vi gör det bästa vi kan med det vi har då sen.
Precis. Mm. Och i den här boken så har också de här offren på Utöja hört, så de har fått säga sitt om hur sociala medier under kriser fungerar, eller under den här krisen fungerar då för några år sedan, och hur man kanske skulle kunna göra annorlunda. annorlunda. Vad har de sagt?
No, det är ju, vi har flera olika sådana här kriser som vi har kollat på i den här boken, och Utöja då är just en av dem. Och där har vi faktiskt möjlighet att prata med en del av de som var på plats där och var direkt drabbade. Och vi såg ju mer på just alltså hur de använde sociala medier, främst Facebook, det var ju det som gällde på den tiden. Intressant på till att börja med så var ju det att vissa av de här använde ju till och med där och då när de var på den här ön och när den här attacken pågick. Och det som vi såg då var just det där att i början av en kris så åtminstone i det fallet där och då så är det ju så att de som använder sociala medier då, så de gör det för att delvis kanske försöka få mera information om vad är det riktigt som pågår här, att försöka få en klarare helhetsbild. Och där kommer ju myndigheterna väldigt starkt in, att är det en myndighet som man vet från tidigare att jag kan alltid kolla med polisen och polisen uppdaterar, så skulle det ju vara ytterst viktigt att känna till den saken, så kan man eventuellt få någon form av information därifrån, till och med då man är där mitt i smeten, så att säga. Så det som är en sak, och sen förstås också att vissa då där och då skrev att hej, att jag är okej just nu, men att jag är ännu i den här situationen. Sen det som efteråt också förstås, så var ju såna här statusuppdateringar om att jag klarar mig. Så det var den biten. Och om man ser då sen i, nu ska vi kalla det långa loppet, de här första månaden ungefär efteråt, så då tog det ju mera formen av en sån här samhörighetskanal där man byggde upp just det här vad vi nu kallar egentligen ett ställe där man byggde upp grupper, och man visar samhörighet och visar sitt deltagande för sådana som hade då dött i den här krisen, och sen också just byggde upp sådana här ställen där man kunde visa sorg och den biten och sådär. Och som en sista grej som vi tyckte var ganska intressant var att bland de här som skrev då mycket på Facebook och delvis på Twitter, så Breivik själv nämns nästan inte överhuvudtaget. Det var någonting sånt som man inte tar upp i de här diskussionerna, utan det skötte journalister, det skötte andra, men att för de här som var direkt drabbade så ignorerar man den saken helt och hållet. Man tog inte tag i den grejen, utan man det som var viktigare, det som var mer centralt för dem var just det här, ska vi kalla det då, sorgarbete och återhämtningsarbete och sen efteråt.
Det var lite terapeutiskt helt enkelt.
Ja, det kan man väl säga.
No, journalister nämner du här nu också. Hur ser du, vad har journalisterna för roll i en sån här socialt mediekrishantering?
Ja, för journalisterna så verkar det vara mera, man har ganska klara strategier och klara tankar om hur man ska publicera innehåll och skicka ut det här som vi pratar om, att det kanske är ännu lite oklart för myndigheter och sånt. Journalisterna har klara strategier, att så här vi vill publicera, här vi vill vara närvarande i det här sociala mediet på det här sättet. För journalister är det kanske mer centralt det här med informationsinsamlingen och hur man checkar att allting stämmer. Och sen igen, där är det stora problemet just där. Det blir massor av rykten, det kommer massor av information. Och hur ska man hantera den här mängden när man har en mängd sociala medier som man jobbar med? Och det kommer mycket på en gång från alla de här ställena. Så att där har vi diskuterat i boken det här, att finns det möjligheter att man till exempel då använder någon form av verktyg, automatiserare, någonting så att man får koncentrerat bättre det här innehållet som kommer från flera olika ställen och kanske då får teknisk hjälp på det sättet via någon form av verktyg, att informationen samlas bättre på ett och samma ställe, och så får man kanske koncentrera sig manuellt då som journalist på det där som väl ändå är viktigt och som man inte vill lämna över till någon maskin, alltså det där med att faktiskt kolla att stämmer det här eller stämmer det inte, det är bara rykte som kommer någonstans ifrån och så där. Men den stora utmaningen där verkar nog vara på det här insamlingen och att kolla information, och det är ju urviktigt förstås för journalister det där att få saker och ting rätt, annars bidrar man ju till den där ryktesspridningen. Precis. Själv också. Sådär.
Precis, och den risken finns alltid med sociala medier. Tack så mycket Claes Backholm för att du var med oss den här morgonen.
Tack själv.